Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Let's pretend! Let's pretend!
Sportbladets Premier League-podd. Vi har full omgång i backspegeln att titta tillbaks på. Frida Fagerlund, Makoto Asahara, välkomna hit.
Tackar.
Frida, du har varit ute på äventyr i vanlig ordning. Jag tänkte att vi skulle börja med det första som hände. Lördag, ja inte förmiddag, men tidig lördagsmatch. Manchester City mot Arsenal. Någon slags halmstrå hade väl Arsenal efter den där storsegern mot West Bromwich C-lag i veckan. Men de gjorde, Manchester City och Pep Guardiola gjorde processen kort med Arteta och Arsenal den här lördagen.
Jo, så var det. Jag vet knappt var man ska börja, vilken ände. Men man kan väl gå i kronologisk ordning egentligen, för att redan när startelvan släpptes och man tittade då på vilka Arteta hade valt ut, så var man ju lite överraskad ändå. De har ju fortsatt lite problem med covid och sådär, och Ben White saknas och så vidare. Men nu hade han ju dammat av alltså Kolasinac, och som då bildade en trebackslinje med Chambers och Holding. Och redan där så kände man ju att det här känns inte jättestabilt. Särskilt inte eftersom att Granit Xhaka i stort sett var ensam framför, eftersom att han hade Martin Ødegaard bredvid sig och Smith Rowe. Det var egentligen ganska svårt att förstå vilken formation de spelade. För att rent defensivt så såg det ett tag ut som en 4-4-2, och sen gjorde det inte det, utan då såg det mer ut som en fembackslinje. Sen när de hade bollen så tryckte Suarez, låg hela tiden ganska högt på sin högerkant. Tierney tryckte ju också upp såklart, men var också ganska defensiv. Och Smith Rowe, han var långt fram, och sen var Ødegaard långt fram. Så att det var ganska svårt att förstå hur de skulle spela. Men klart var ju i alla fall att Granit Xhaka, det var tanken att han liksom skulle ha det defensiva ansvaret där på mittfältet. Och ja, vi kommer ju till det, för det gick ju inte sådär jättebra. Men det som var slående också var ju att, det glömmer man ju lite bort nu när man ser liksom slutsresultatet i efterhand och sådär, att Arsenal inleder ju den här matchen väldigt lovande ändå. Det är ju de som har initiativet, och pratade med Rodri efteråt som också sa det, att de första 15 minuterna så var inte vi bra, sa han. Och det var ju tack vare att Arsenal ändå hittade fram, ja, men bland annat då med lite spelvändningar mot tennis och där. Problemet är ju bara att så blir det en spelvändning. Men City får ett läge, ja det är väl Jesus och Bernardo Silva som samarbetar lite där på högerkanten. Bollen kommer in till Gündogan, Chambers hoppar rakt upp i luften utan att vara ens i närheten av Gündogan, och så står det 1-0. Mm. Och det är så vi ofta ser att det blir för Arsenal, att så kommer det en liten motgång trots att de ändå har startat lovande. Att de så sällan har marginaler med sig, att de sällan är påslagna både defensivt och offensivt samtidigt. Och då blir det ju med det ens att man får en enorm uppförsbacke och jobba sig upp för. Och så kommer det här andra målet då på Citys, ja men andra gången de kommer fram. Och det är väl klart att man kan prata om den här situationen med Chambers när han för att, ja, alltså en hand eller Laporte som slår till honom i ansiktet. Och samtidigt kan jag känna sådär, men Chambers, varför kan du inte bara stå upp en gång i livet? Nej, men alltså att man blir frustrerad också i att han är inblandad i båda situationerna. Och så blir det 2-0, och så med en sitter man där och tänker att hur kunde det gå så snabbt ut för? Och som om inte det är nog så känner givetvis Granit Xhaka att nej, den här matchen vill inte jag vara med i längre. Och hoppar då in på det sättet. Och jag har sett några som tycker att det inte är rött kort, men du kan inte hoppa in på det sättet i en situation idag. Han, om någon, borde veta det, som har fått så många röda kort genom sin karriär. Men det vet han uppenbarligen inte. Så det som stör mig allra mest med Arsenal, det är att någonting, det kan börja bra, sen kommer det en liten motgång och så rasar allting samman. Alltså den här matchen behöver inte sluta med en 5-0 förlust med en man utvisad. Det kan sluta med förlust och så kan man gå därifrån och tänka att ja, men City är regerande mästare och vi har inte alla våra spelare tillgängliga, och så kan man skylla på det. Ja, men i alla fall liksom kliva ut med huvudena högt. Arsenal gör det så sällan. Det är så ofta det blir så här katastrofalt. Och bara titta på tabellen nu och se Arsenal i botten, Tottenham i toppen. Det är ju helt bisarrt egentligen. Det har alltså aldrig hänt i historien. Nej. Att de ser ut på det där sättet. Så det är mörkt nu för Arsenals supportrar. Vi kommer väl in på Man City också, för att de ska ju hyllas i sin tur ju. Men ja, vi får väl börja där.
Alltså, jag tyckte vi bara skulle slänga in en fråga här från Fredrik Larsson. Sitter Arteta kvar som Arsenals tränare när vi ställs vid och ur hans perspektiv ställs mot Norwich? Kan han det? Och det är klart han gör.
Alltså, jag får grejen att det är ju också ett stort problem för Arsenals del. Alltså hur hela organisationen är uppbyggd just nu. Och det är ju egentligen bara Edu som är sporting director eller teknisk direktör eller vad han nu har för titel, som har ansvar över de sportsliga bitarna. De har tagit in ganska mycket nya namn, men det är folk som har en bakgrund inom juridiken och sådär, och som mer ska sköta kontraktsfrågor och liknande. Och sen är det Mikel Arteta. Så det är alltså Edu och Mikel Arteta som tar de här sportsliga besluten ihop. Och oftast så har klubbar betydligt större crews, eller vad man säger, grupper av människor som hjälps åt att hitta nyförvärv, att komma fram till vad man ska plocka in för spelare eller hur man ska göra med kontraktssituationer och så vidare. Jag tycker det känns som att de är ute på lite djupt vatten. De vill ju så mycket för Arsenal. Det betvivlar jag inte en sekund att de vill otroligt mycket. Men jag tror att de har tagit sig lite vatten över huvudet. Men ja, han sitter väl kvar. Men frågan är hur länge, för att det sägs ju också att det är ganska många i ledningen som ångrar att de lät Unai Emery sitta kvar så pass länge under hösten som de gjorde. Så det är mycket möjligt att de känner att de inte vill upprepa det misstaget heller. Så att det är svårt att veta vad som kommer ske, men det är väl klart att Edu backar Arteta. De två kommer väl alltid backa varandra.
Mm. Det är fascinerande på något sätt. Alltså, du var inne på det också, Frida, att alltså, den här matchen mot City, om de gör någon form av hedersam insats och får en hedersam förlust, ja, de ligger fortfarande i botten av tabellen, fortfarande en jättejobbig start på säsongen, men den kan väcka någon form av tro. Det här, de lyckas alltså i en sån här match, ingen egentligen förväntar sig att de ska ta poäng från eller vinna, och ändå göra det till någonting så pass fatalt misslyckat.
De förlorade en match de inte hade något att förlora i.
Nej, men de lyckas precis. De har inget att förlora egentligen mot ett lag som City, sett till vart Arsenal är, sett till situationen de är. Men de lyckas göra den till en sån enorm förlust för hela organisationen, för hela projektet, för alltihopa. Och alltså, det är så här, vi har suttit och ställt en fråga nästan lite halvt och skämt tidigare, säsongen har gått dåligt, kan Arsenal locka ur i år? Och sen har man aldrig liksom trott på riktigt. Ja, nu är det ju just den här matchen mot Norwich som är så ofantligt viktig på alla sätt och vis.
Ja, alltså jag tror ju inte att de...
Nej, det tror inte jag heller.
De har för många bra spelare. För
ja,
det
har de.
Det är ju mer det här, att de liksom står redan i en grop och så har de grävt den, lyckas gräva den ännu djupare. Sen är det klart, så finns det ju ett ögonblick i matchen där när Ederson, när han dräller med bollen och Smith Rowe möjligtvis hade kunnat få in en reducering, blir det väl. Mm. Och då känns det som att då kanske Arsenal hade fått tillbaka lite av geisten. För just nu kändes det som att, eller där och då kändes det som att de lite grann, alltså första målet går in och man ser hur alla bara slår ut med armarna och bara, men herregud. Och sen så kommer tvåan och alla bara ser liksom ännu mer bedrövade ut. Att de hade ingen tro på att det hade, alltså de kunde hämta upp det här. Men hade den bollen gått in, då kanske de hade kunnat plocka fram någonting. Men det är ju oroväckande också att det är så få, få spelare på planen som kan ta tag i det också. Alltså att det är så få ledare. Och Granit Xhaka är ju en sån som har räknats till att, alltså, som ska vara en av dem som tar tag i det. Och så gör han på det sättet. Och så står Aubameyang och han slår ut med armarna och liksom tycker att han kan göra någonting. Och jag frågade ju, jag hade ju ett väldigt otrevligt samtal med Mikel Arteta. Och det var faktiskt inte, det var inte helt, det var inte bara mitt fel. Utan det var att han hade gjort ganska många intervjuer och killen innan mig, han började dra upp en massa saker som Lee Dixon hade suttit och sagt i någon obskur studio. Det var inte Sky's studio, det kan ha varit Astro möjligtvis som sänder i Indonesien. De brukar plocka in lite sådana gamla profiler. Och man såg bara hur Mikel Arteta, han blev helt svart i ögonen. Så efter det var det ju totalt omöjligt att prata med honom. Han svarade ju nästan bara ja och nej på många frågor. Och så frågade jag honom rakt ut, ja, men känner du att du har tillräckligt många, alltså, ledare i truppen? Yes. Are you concerned? Yes. Det var liksom det var det utbytet vi hade. Men jag tycker att det är det mest oroväckande för Arsenals del, att de har tagit in många lovande unga spelare. Och det är lite det här anledningen som har varit att jag har suttit och, jag har inte varit kritisk mot värvningen av Martin Ødegaard, för jag tycker att Martin Ødegaard är en bra spelare. Men jag har inte riktigt förstått varför Arsenal är så fokuserade på att ta in en sån typ av spelare, när jag själv har tyckt att det kanske är en annan personlighet som behöver komma in. Alltså kanske någon, ja, men en större ledartyp. Och nu känns det ju som att de saknar det fortfarande. Och ja, det är klart att mycket kan hända, och det här kan komma på banan igen, och Ben White kanske inte är så bedrövlig, är en sån bedrövlig värvning som många har stämplat honom redan, i och med att han kostade så mycket. Men ja, just nu är det ju mörkt.
Alltså, det är nästan så att man skulle liksom ta en nyhet om någon skulle få slagsmål på träningen här under landslagsuppehållet, skulle nästan vara en positiv nyhet. Alltså det finns någon form av vilja och geist i det. För det är där,
ja,
som,
fast det hade vi för mycket förra säsongen.
I och för sig kanske. Men alltså,
det behöver vi inte. Vi får inte ha mer sådana interna stridigheter. Och det har man ju hört också, att det är ju vissa spelare som inte är så där nöjda med Artetas ledarskap. Det är ju många som har hyllat honom utåt. Mm. Men det sägs ju också att det har gnisslat en del på andra håll. Och det hörde ju givetvis ihop med hela Özil Mustafi-situationen. Men det är väl klart att det kanske fortfarande finns vissa som tycker att hans sätt inte är det rätta, och börjar det då gå dåligt, ja, men då finns det kanske några som inte har den där motivationen att hjälpa till att få dem på banan igen. Så att, ja.
Vad säger vi om Özils tweet? Trust the process.
Ja.
Rustet hjärta.
Ja. Alltså, Özil sitter ju i bitter på sin kammare över hur allting blev där, såklart. Mm. Men det som är det mest knäckande, skulle jag säga, är att det är på samma sätt igen. Det är igen ett hyfsat liksom intressant, lite snitsigt offensivt lag med viss kvalitet som bara fallerar bakåt. Och som liksom kronan på verket, så drar Xhaka på sig den här utvisningen. Alltså, Arsenal-supporten har ju sett det här i säsonger nu. Det spelar ingen roll vem det är som tränar här. Det ser ut så här på slutet av Wengers tid där också. Det är samma problem som den här truppen och den här klubben har. År ut och år in, och ingen verkar liksom lyckas lösa det. Det rör sig inte framåt. Och även om de sportsliga framgångarna liksom har kommit i perioder, de avslutade i förra säsongen jättebra, så finns de här problemen kvar precis på samma sätt som de har varit i så många år. Det är det som är det absolut värsta, tror jag, för,
och grejen också, alltså, under Wengers tid, då kunde han ju också ha problem med försvaret, men då var de i alla fall, alltså, kliniska framför målet, alltså de hade fortfarande en fungerande offensiv. Problemet är ju nu för Arteta att ingenting fungerar. Alltså det fungerar inte bakåt, det fungerar inte framåt. Nej. Då kommer man inte särskilt långt, och då står man på 0 poäng. Mm. Det, så enkelt är det ju faktiskt, så att någon del måste han få alltså börjar fungera. Jag tror att det är större chans att offensiven börjar fungera egentligen än att försvaret gör det. Visserligen så har han ju visat att de kan ha ett bra försvar. Släppte inte in sådär jättemånga mål under vissa perioder förra säsongen exempelvis. Men ja, det är tungt just nu för honom i alla fall. Så mycket kan man ju säga.
Vi ska säga någonting om Manchester City också, som ju gör den här matchen väldigt, väldigt bra till slut.
Ferran Torres.
Alltså, ja.
Ja, alltså jag vill ju verkligen hylla Ferran Torres. Alltså, inte så mycket för det att han gör mål, utan mer själva rörelsen som han har. Alltså han har ett rörelsemönster som helt ställer försvaren. Och särskilt då när Arsenal ställer upp med en backlinje som uppenbarligen inte är så där jättebekväma. De hade ju enorma problem med honom och gick på såna här... Men man ser att han körde lite såna här trick, att han låtsades gå åt ena hållet och så gick han åt andra. Och de gick på det varenda gång. Alltså de hade superproblem. Så att han, ja, man behöver ingen Harry Kane eller Cristiano Ronaldo uppenbarligen för att göra mål om man heter Manchester City. Så att inte när man har Ferran Torres då som kan spela som en falsk nia. Så att det var ju verkligen skönt för dem och kunna studsa tillbaka ännu mer, för att den där förlusten mot Tottenham i första omgången, den pekade ju lite mot att de skulle ha problem med målskyttet, men det har de visserligen alltid på Tottenham Stadium. Och nu har de ju visat på Etihad att 10 mål på 2 matcher kanske inte har så mycket problem i offensiven i alla fall.
Det där är ganska imponerande med just Ferran Torres, som man tittar på det som var stack ut med honom i Valencia när han var där, att han var ju främst primärt en högerytter, liksom en yttermittfält som var väldigt bra på att sätta sig själv i väldigt bra lägen. Att han liksom kom i lägen där han var liksom en mot en med yta, där han kan använda sin snabbhet och liksom teknik för att ta sig förbi och sen ta sig till möjligheter. Han var otroligt skicklig på just det här med att ta rätt löpningar, hitta rätt ytor, ta sig till lägen där det kan skapas poäng. Sen så var det liksom leveransen därifrån var inte alltid 100%, men just den egenskapen. Och det måste ju vara den som Guardiola på något sätt har sett när han väljer att använda honom i en central roll, att ja, men har den fotbollshjärnan och den kompetensen att kunna anpassa sig till det här och liksom på så sätt bli en bra anfallare. Och det har gått ganska fort ändå, måste man säga, att han har börjat hitta det. Och visa att ja, men jag kan nog tolka ytor även om de är centrala och inte bara från en liksom ytterposition. Så att det är väldigt imponerande den utvecklingen han har haft. Om han lyfter verkligen nu och får det lyftet, då har de ju en otrolig guldklimp där.
Guardiola surade till lite på, eller nej, det gjorde han väl inte. Men på presskonferensen efteråt så var det en reporter som ställde en fråga som, jag förstod vad han menade, men han ställde den på ett lite fel sätt. Alltså han påstod att Ferran Torres hade inte en sån där jättebra säsong förra året. Tror du att den här säsongen, tror jag att han kan få sitt stora lyft nu? Och tittar man tillbaka så, ja, det är klart att det tog ett litet tag innan Torres kom in, alltså ens fick speltid egentligen. Men sen under hela våren så var han ju superbra. Han var ju även, det var alltså där han fick sitt genombrott så att säga, var väl i Champions League-spelet framförallt. Så Guardiola påpekade det. He was brilliant last season, brilliant. Sen är han ju, alltså Guardiola väl, alltså han använder alltid väldigt stora ord. Men ja, alltså jag håller ju med om att Ferran Torres var ju bra redan förra säsongen. Men jag förstår även vad reportern menar, att just den här säsongen så kanske han kan få sin stora lyft. Ja. Att det blir ännu viktigare i Man City, för att redan nu så är han ju uppenbarligen en av de absolut viktigaste spelarna.
Han gjorde ju där man kan förvänta sig och lite därtill förra säsongen, skulle jag säga, sett till att han ändå kom in som ett extra alternativ, som en framtidsvärvning. Han fick den här akklimatiseringen på ett väldigt bra sätt första säsongen med en del speltid och så vidare. Och sen nu, ja. Så kan det ju lyfta ännu mer. Han verkar inte rotera så mycket mer, för övrigt. Pep. Eller det kommer.
Det kommer. Det jag är mest intresserad, jag tror lite grann också att han vill nog få igång Grealish till exempel, att det är därför han får spela så mycket. Han var ju inte jätteinvolverad i den här matchen. Det var ju det mesta av spelet förekom ju på högerkanten, och Gabriel Jesus håller ju på att få en sån där jättesäsong han också, med tanke på hur han har sett ut de senaste matcherna. Så att ja, alltså det bådar ju gott för City inledningsvis. Är lite spänd på att se hur det kommer att bli, alltså vem som kommer att spela av Stones och Laporte nu. För att Laporte har varit väldigt bra. nu inledningsvis. Och då blir det svårare för Guardiola att sätta honom mot.
Ja, Stones har väl inte spelat en minut än så här långt?
Nej, han har ju kommit tillbaka sent och sådär, så att det finns ju den förklaringen. Men ja, vi får se här vad som händer efter landslagsuppehållet.
Verkligen. Ja, vi lämnar den matchen där då och går vidare till Liverpool-Chelsea. Fullpackat på Anfield, högt tryck. Två titelkandidater som rök ihop verkligen. Det var enormt tempo och väldigt, väldigt hög kvalitet. Framförallt under första 45 minuterna, så länge det var två fulla manskap som ställdes mot varann. Frida, är det den bästa halvleken så här långt i Premier League?
Ja, den var händelserik om inte annat. Och det är klart att mycket av ljuset läggs ju på det här domslutet och framförallt utvisningen på James. Och som objektiv åskådare så blir man ju förbannad på ett sånt beslut, för att när det är en så bra fotbollsmatch mellan så pass bra lag och nästan så att man känner att det här kan ju påverka toppstriden redan nu, alltså hur tabellen kommer att sluta framåt våren. Alltså så viktigt kändes det här mötet. Och när det då kommer ett sånt rött kort så blir man ju lite bedrövad och känner att varför måste du förstöra den här matchen? Men enligt regelverket verkar det ju som att det ska vara rött kort, men jag kan ju tycka att det är väldigt, väldigt hårt, särskilt eftersom att bollen vill uppenbarligen ta på James lår innan den studsar upp också på handen. Så att, ja, det var väldigt, väldigt tufft för Chelsea i alla fall att få den mot sig.
Mm. Alltså är det inte nästan läge, även om det bryter mot liksom fotbollens grundregelverk och essens, att kunna ge mål när en boll inte har ramlat in i ett mål, att i sådana lägen bara göra om regeln till, för att alltså, om det bara blir en straff, ja, då kommer ju folk bara liksom volleyboll spela på linjen liksom. Men att bara säga att ja, men om du stoppar en boll som är på väg mot mål med en hand, så är det ett mål.
Ja, alltså någonting, alltså det blir ju väldigt svår avgörande, för det som du säger, alltså om resultatet är bara en straff för det, då hade alla
gjort Luis Suarez mot Ghana liksom.
Precis. Samtidigt, just det här fallet blir ju lite speciellt med tanke på att det är inte kanske en helt medveten. Han gör ju inte en Luis Suarez mot...
Jag tycker inte han ser ut att göra det medvetet.
Nej.
Alltså, jag tycker ändå inte det spelar någon roll om det är en hand som stoppar. Liksom.
Alltså handen rör sig ju i riktning mot bollen, och då är det så här, man kan inte läsa en spelares tankar.
Nej, exakt.
Vart går gränsen? Det blir väldigt, väldigt luddig avgränsning. I just det här fallet så är det uppenbart att det blir en väldigt, väldigt hård, och för hård i vad man kan tycka då, bestraffning på just det här. Alltså den här dubbelbestraffningen med straff och rött kort är ju väldigt tuff. Men det är svårt att skriva den regeln på något annat sätt faktiskt, som du är inne på. Nu drabbar det Chelsea den här gången och drabbar den här matchen lite grann, för att andra halvlek blir ju någonting annat. Det är klart att Chelsea försvarar ju på samma sätt som man har gjort tidigare, men man tappar offensiv kraft. Givetvis, man får ju prioritera att försvara den poängen som man har, och det lyckas man göra med bravur, får man säga. Liverpool kom inte till speciellt många avslut under den andra halvleken. Det är några halvchanser, men inte så där jättemycket mer, även om de försökte.
Tyckte det var intressant att Klopp lät så dömande också när han sa they had 9 men behind the ball. Och man bara, jo, fast...
Ja, vad skulle de göra då?
De möter Liverpool borta.
Ja.
Alltså och i deras läge, att få en poäng då från att spela en man mindre mot ett av seriens bästa lag på bortaplan under en hel halvlek, såklart de firar vid slutsignal. De ska vara jättenöjda med vad de gjorde i andra halvlek. Alltså,
den intervjun jag lyssnade på Klopp, så menar han att det gör ingen skillnad om de är 10 eller 11 man på plan i det här läget. Det gör det inte lättare för oss att göra mål, därför att de kommer bara försvara.
Absolut. Det var ju så han menade. Ja. Det var bara det lät lite roligt när han, ja, när han inledde med att säga.
Man kan inte förvänta sig att man ska liksom ösa in mål för att motståndaren har en man mindre, därför att defensivt så blir det inget numerärt övertag, utan det som händer är att du riskerar lite mindre själv, för att det är ju anfallsspelet som blir mest lidande.
Sen är de ju, alltså Chelseas backlinje där med alltså Rydiger och Christensen, Aspilicueta, jag tycker att alla gör en jätteinsats. Ja. Och Jorginho också. Mm. Som är smart. Får med sig de här frisparkarna som man behöver för att kunna få andas. Nej, alltså försvarsmässigt så är ju detta ett alltså, så otroligt stabilt lag. Och ja, det är ju märkligt det där. Trots att de... att det blir en motgång här för dem. Alltså man gör det och jämför med Arsenal. Det låg ju Arsenal visserligen under med 0-2 när Granit Xhaka blir utvisad. Men här så blir det, och så leder ju Chelsea när James blir utvisad. Men det finns ändå lite den här parallellen man kan dra, att Chelsea ändå går ihop som ett lag på något sätt och ändå har tillräckligt mycket självförtroende för att veta att men vi kan stå emot det här tillsammans. Arsenal har ju inte det självförtroendet överhuvudtaget. Så jag tror väl nästan att Chelsea kan få med sig någonting bra, alltså någonting gott ur den här matchen mer än den där enpoängen. Mm. Att de faktiskt klarar av att stå upp mot ett av de absolut bästa lagen med en man mindre. Det är säkert någonting man alltså rent psykologiskt kan ta med sig vidare in i säsongen, att de känner sig oerhört starka just nu.
Men det är ju det att de har också ledare på planen verkligen liksom, alltså där Cesar Azpilicueta sysslar med under de sista minuterna när han liksom, folk ska ta någon som gnällig, lite osportlig liksom där. Men det är helt rätt i det här läget. Han sätter ju sig liksom under skinnet på Liverpool-spelarna. Han är en vinnare.
Rydiger är ju inte bättre liksom.
Nej, precis. Men det är ju vinnare. Det är ju vinnare. Det är en rakt av vinnare.
Måste fruktansvärt att spela mot.
Men det är den typen av spelare som Arsenal också skulle behöva. Liksom den typen av vinnare. Cesar Azpilicueta är inte en helt fantastisk fotbollsspelare. Men han har helt rätt... alltså mindset för att spela i ett väldigt bra lag. Han är en vinnare, han är en ledare, han är otroligt viktig för det här laget. Och Rydiger som nämner också såklart att den typen av spelare saknas ju i det andra Londonlaget. Och jag är imponerad av det Chelsea
gör. Det är lite trist ändå, för att det hade varit kul att se, ja, som sagt, 11 mot 11 matchen ut. Det hade kunnat bli riktigt roligt, ja, för att Lukaku... Det var ju några gånger Lukaku vände upp där och Matip liksom, jag vet inte var han flög åt ena hållet. Lukaku liksom kom loss och kom runt och sådär. Det blev ju inte mycket av den varan såklart i andra halvleken då.
Nej. Säga någonting om Harvey Elliott som kliver in här, får 90 minuter, petar både Keita och Thiago från start i den här högprofilmatchen. Vad säger vi om hans insats?
Ja, vad säger du om hans insats framförallt?
Ja, han är ju fantastisk.
Jag ser en liten tår
i ögat här där borta.
Nej, jag tycker det är, han är otroligt häftig att se med tanke på att han är född 2003. Han spelar, och det som är så märkligt, en spelare som är född 2003 spelar ju som att han har gjort det här i flera år. Och sen så kommer man ihåg att han har ju faktiskt gjort det. Han gjorde sin debut för 3 år sedan i Premier League, då för Fulham. Så att det är inte en vanlig 18-åring. Det är ju faktiskt en 18-åring som har 2 fulla säsonger alltså seniorfotboll i sig. Och hade ett jättefint lån då i Championship förra säsongen som definitivt tuffade till honom. Han hade lite av de där tendenserna att hålla lite för länge i bollen, stå och titta upp lite för mycket. Jag kan säga att det är någonting som man blir av med i Championship, för där får man inte stå och hålla i bollen speciellt länge utan att bli manglad. Och jag är otroligt imponerad och det är ju rätt häftigt faktiskt hur han har klivit rätt in i det här laget och vilket förtroende han har fått från Jürgen Klopp.
Sen behöver du ju inte nämna 18-åring och 2003 i samma mening. Alltså man får ju lite panik ändå där. Så jag tänker, alltså så här, en annan spelare i Liverpool man borde lyfta som inte är 18 år utan desto äldre är ju Joel Matip.
Alltså... Ja, det är ju den där situationen när han blir bortvänd av Lukaku, men i övrigt så har ju hans...
Spelar ju upp sig i andra halvlek, men det...
Ja. Men de här 3 första matcherna från Matip har ju varit i stort sett felfri. Jag tycker han är han är ju inte snabb, men han är smart. Det är ju väldigt sällan som han hamnar så pass mycket på efterkälten på grund av sin liksom långsamma löpning. Att han är otroligt påslagen och väldigt smart. Underskattad mittback skulle jag säga.
Och Van Dijk verkar ju fortfarande hålla en väldigt hög nivå, om vi säger så, efter skadan. De första 2 matcherna kanske inte gav någon jättestort prov, Men här när han ställs mot liksom Romelu Lukaku, han håller ju jämna steg med honom. Och det säger ju en del om att han är tillbaka liksom efter den här skadan och fortfarande är en fruktansvärt bra mittback också.
Ja, och det tror jag också det var rätt tacksamt för just Van Dijk, för att det där spelet att kunna stå och vinna dueller mot en stor stark forward, det är ju någonting som han kan. Det som blir det stora utmaningen är, har han behållit sin snabbhet efter den här skadan? Och det ställer sig inte på några jätteprov på i just den här matchen. men det är väl det frågetecknet som finns kvar runt Van Dijk. Men ja, fysiskt så är han ju lika stor och stark som någon annan fotbollsspelare i världen. Så är det ju. 1-1 i alla fall, och juryn är fortfarande ute då om vem som ska ta kommandot i utav de här förmodade topplagen i tabellen. För det handlar ju om Manchester City, Liverpool, Chelsea och Manchester United i de flestas tips, även om Tottenham leder.
Tottenham, ja.
Leder just nu då efter tre omgångar. Manchester United som vann med 0-1 borta mot Wolverhampton, men det var kanske inte helt välförtjänt.
Du tycker inte det?
Nej, jag tycker inte det var helt välförtjänt.
Nej, det var alltså Bruno Lage, han har ju ändå fått ordning på Wolves, får man säga. De spelar ju betydligt bättre fotboll den här säsongen jämfört med förra under Nuno. Alltså helt klart, absolut. Och de lyckas ju också få in de här lite, ja, men alltså roliga, eller alltså hur ska man kalla dem, subtila supervärvningar som, ja, men alltså Pedro Neto, nu är han skadad och det är givetvis ett jättetapp för dem. Men jag tycker att Trincao ser väldigt intressant ut, och det är ju han också som får den här första riktigt stora chansen i den här matchen. Och Wolves, är de, alltså 56 avslut alltså på de tre senaste matcherna, och tre förluster och ja, alltså 56 var siffran som Sky
levererade på tre matcher, men det är ju helt,
ja, och sen
Adama Traoré på 108 dribblingar samtidigt.
Ja, men 56 mål. Sen så finns det, ja, men tittar man på flash score så räknar de på ett litet annat sätt, så att då ligger de bara på, vad var det, 33 eller någonting sånt. Mm. Så det beror lite på vilken statstjänst du kollar på. Men oavsett om det är 33 eller 56 avslut, så säger det ju ganska mycket om Wolves start här, att de har ändå rätt så många bitar på plats, kommer fram till sista tredjedelen, men väl där så tar det helt stopp. Och jag nämnde Adama Traoré där, alltså den här matchen i matchen mellan honom och Fred blev ju inte, den blev inte särskilt spännande. Man såg ganska snabbt att Traoré skulle vinna den matchen. Och just det här med att Solskjaer väljer att spela Fred och Pogba nu på det centrala mittfältet i och med att McTominay är skadad, det fungerade ju inte. Så alltså, Fred kan inte hamna ensam på det sättet. Han är inte en tillräckligt stark sköld. Pogba är betydligt bättre i en framskjuten roll. Det har vi ju sett, inte minst inledningsvis, med tanke på att han har öst in. Han har stått för en oändligt massa assist, och han kommer inte riktigt till de lägena på samma sätt i den här matchen, och det får man nog skylla på att han helt enkelt hade en djupare roll. Så att med tanke på då att man har värvat in Cristiano Ronaldo, och det är klart att det är ju liksom en känslomässig värvning snarare än en värvning som man verkligen behövde, för att det de behöver är ju fortfarande en defensiv mittfältare. Mm. Och det blev tydligare än någonsin i den här matchen.
Jag vet inte hur många korvar han hann köpa på läktaren där, Fred, under första halvlek.
Nej, till och med Rio Ferdinand twittrade, såg jag. Alltså. Han var liksom med någonting om att Fred, nu får du vakna. Alltså alla kunde ju säga att det här, han var ju som en kon, han bara stod där och Traoré bara rundade honom. Det var ju helt otroligt.
Ja, det var ändå en väldigt underhållande match, och jag tycker att jag har tjatat om Adama Traoré i många år, men jag tycker faktiskt att han har lyft en del i sitt spel. Han kommer till väldigt mycket lägen, och han har jättefina snett inåt bakåt passningar in i boxen som faktiskt hans lagkamrater slarva bort väldigt många. Jag tycker han skapar väldigt mycket åt laget i den här första Det är ju något avslut han tar själv som han kanske inte borde gjort, men i övrigt tycker jag att hans beslutsfattande fram tills kanske den sista kvarten när han blev väldigt trött och tappade huvudet lite grann var väldigt, väldigt bra och hotade ju hela tiden med sin speed och sina dribblingar och sin fysik. Han kommer vara oerhört viktigt för det här Bruno Lage-laget, framförallt så länge Jiménez är ju där, men han har ju inte riktigt nått tillbaks till den formen han hade såklart för huvudskadan.
Är det bara jag som grimaserar varje gång Jiménez, varje gång han nickar ja. En boll, så blir jag, alltså det kryper i kroppen på mig. Jag vill liksom inte att han ska ha en boll på huvudet just för att...
Nej, men alltså jag undrar också hur det är att nicka med den där hjälmen.
Det kanske är skönare i och för sig.
Med den där grejen. Men alltså känslan liksom, det måste ju vara väldigt mycket på chans bara. Hur studsar bollen emot den där grejen?
Tror ni inte att de har tänkt på sånt med hjälmarna?
Jo, det är klart de måste ha tänkt, men alltså...
Jo, såklart. Alltså, det måste ju vara en annan känsla och någonting som säkert är jätteovant i början.
Och då är man ju så här, hur mycket nick har han behövt träna med den här hjälmen på? Är det så jävla...
Finns det några regler för hjälmarna?
Ingen aning. Ja, det måste du göra.
Jag tänker man lägger in något så här liksom studsande material där så man får lite bra kraft på nickarna också.
Ja, det lär nog finnas många regler skulle jag tro.
Betongplatt.
Framförallt handlar det väl om att skydda motståndare och andra från att nicka ihop och sådär. Men
det vi får lyfta fram ändå är ju att det här hade ju verkligen kunnat gå åt två olika håll för Manchester United. Det hade kunnat sluta med en förlust, särskilt om är det Saiz som har där det sker dubbelrädda.
Mm.
Och nu går det helt åt andra hållet där bollen dimper ut till Greenwood. Det är ju knappt ett läge egentligen.
Nej.
Och José Sá får ju ta på sig den också. Han väljer ju att göra fel grej. Han skulle nog ha försökt rädda den med foten. Det blev inte bra.
Jag är inte säker på att den hade gått in i målen som han hade inte varit på den. Det känns som att man styr in den i mål själv.
Och oavsett så får United med sig då 3 poäng här och går till uppehåll nu med den sköna känslan i ryggen kontra då att det skulle börja liksom låta om en massa kritiker igen. Så att,
vi hade Pogba-situationen innan där som också varit omtalad.
Exakt. Precis innan målet. Det får vi kanske också lyfta såklart att Neves tyckte att han skulle ha haft med sig frispark där, men att Mike Dean låter spelet fortgå. VAR bestämmer sig för att inte blanda sig i och föga förvånande.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Han hade ju Sunes väldigt mycket
han kritik inte... mot Pogba.
Är det sant?
Nej, precis. Alltså Pogba är inte hans stora favorit direkt och här var han inte sen med att kalla den här tacklingen då för en benbrytartackling.
Ska han säga? Alltså, det där var den mildaste tacklingen i hans karriär i sådana fall.
Ja, däremot så tror jag, och det skriver Mark Klattenberg också som agerar domarexpert i Daily Mail varje måndag. Det är ju att, jag tror att i och med att Neves... Alltså, han reagerar ju så pass långt efter situationen har hänt. Alltså det tar ju flera sekunder innan han bestämmer sig för att falla till marken. Och jag tror att det är det som gör att Mike Dean väljer att släppa situationen. Sen påstår ju Pogba att han inte rörde Neves. Dock så tittar man på bilder, alltså stillbilder, så ser man ju klart och tydligt att han gör det. Så jag vet inte om det är att han själv inte känner att han inte gör det, så eller om han ljuger rakt in i kameran. Jag tyckte inte att det såg så illa ut, alltså när man fick se själva händelsen i realtid. Alltså inte ens på de reprisbilderna tyckte jag det såg så illa ut. Däremot är det klart att en stillbild är ju annorlunda. Då får man en annan... Då ser man situationen på ett helt annat sätt.
Neves rullar ju ner strumpan där också och visar dobbmärket för Mike Dean efteråt. Men Mike Dean är inte någon som faller för sådana för sådana grejer.
Han har varit med förr.
Ja, jag tycker
men det är väl helt enkelt att Neves, att han reagerar för sent helt enkelt, för att det ska ge någonting. Jag tror att det är det som är problemet i det här fallet. Ja.
Man ska väl säga något om Rafael Varans startdebut också.
Precis.
Han var ju riktigt bra.
Vigge på bänken. Som vi,
det blir inte kul
har misstänkt
för
hela tiden. Ja, nej, och Varan in och gör en riktigt, riktigt fin match.
Han fick jättemycket beröm av både Solskjaer och media efter matchen. Och såg att Manchester Evening News skrev ju att det är den bästa värvningen den här sommaren. Och det kanske berodde på att Sancho startade den här matchen också, men gjorde knappt något avtryck alls. Att det blev, all spotlight var ju på Varan, och Solskjaer berömde honom också jättemycket och sa ju att det är en klassinsats och han är bra i luften, han är trygg med bollen och rutinerad. Så att, ja, som sagt, det blir svårt för Lindelöf att ta tillbaka den där platsen.
Ja, man såg också prov på hur fint han läser spelet Varan när Maguire blir tunnlad utav Trincao. Och Varan är direkt där nere och faller ner med sin snabb som han är, liksom rapp i första stegen ner och blockar det inspelet direkt från Trincao, som ju hade varit helt ren. Det är sådana detaljer som man kanske inte alltid tänker på, men som är så oerhört viktigt. Det är liksom en halv sekunds sämre reaktionsförmåga, sämre förmåga att läsa spelet, så hade det mycket väl kunnat vara 1-0 till Wolves där. Istället så blir det typ ingenting. En halv chans.
Det är ju bara situationen där med Saiz som är det enda man kan liksom peka ut som någonting där Varan kanske kunde ha gjort det bättre, och det, men i övrigt så var han ju jättestabil.
Ja, och det kanske är väl någonting som han också kommer få märka, att det är mer och det är tuffare spel vid fasta situationer inne i boxen än vad det är i Spanien. Vi såg ju Thiago Silva reagera på det när han hade precis flyttat från PSG, att han var inte beredd på att det skulle vara så tufft och så den typen av spel i boxen på luftbollar. Samtidigt, det var ju knappast Vigges styrka heller, så det är inte så att Manchester United blir av med en stor dominant kraft i huvudspelet centralt. Där är det ju Maguire, det är ju hans absoluta styrka.
Där, alltså Varan kommer ju få vänja sig vid att inte behöva liksom agera i ett försvar där han har kollegor som väldigt gärna är i motsatt straffområde istället i anfall. Alltså det här är ju en spelare som i väldigt, väldigt många år har spelat med Marcelo, Carvajal, Sergio Ramos. Nu är Sergio Ramos har varit räddaren i nöden jätteofta i Madrid också, men det är också en spelare som väldigt gärna tar några kliv uppåt, om vi säger så, och är uppe i offensivt straffområde och laborerar istället. Och Marcelo, han i sina bästa stunder,
han slutade spela försvarsspel 2013.
Han slutade spela försvarsspel när det blev populärt och slutade spela försvarsspel liksom. Och Carvajal är ju lite detsamma ibland. Alltså Varan är ju van vid att behöva rädda upp situationer, för det var ju egentligen det som är uppdraget för en mittback i Real Madrid, är att kunna rädda lägen när det kommer omställningar för att ha så mycket spelövertag. Och det kommer ju vara lite annat här, på att alltså du sätts inte i samma liksom utsatta lägen som Premier League mittback i en toppklubb, där du måste liksom akta dig för kontringar när det kommer väldigt många spelare mot färre spelare, som man behöver göra i Spanien och vara väldigt skicklig på. Så att det ska bli intressant att se hur han anpassar det. Första tecknet här är ju väldigt lovande i alla fall för Varans Premier League akklimatisering.
Ja, verkligen. Vi går vidare därifrån då. Så tar vi ligaledaren Tottenham, som besegrade Watford med 1-0. Tredje raka 1-0-segen för Tottenham.
Konstigt det måste ha varit för Moses Sissoko. Alltså du går över till Watford. Det är riktigt såhär baseballövergång.
Ja.
Det är också i och för sig. Men såhär riktigt baseballövergång, när du liksom går till en klubb ända och sen plötsligt så möter du din gamla klubb du har spelat för jättelänge liksom. Ja, i baseballsammanhang kan det vara samma dag, men här är det liksom dagen efter i princip som man plötsligt då ställs mot sin gamla arbetsgivare direkt rakt inkastad i startelvan.
Harry Kane in direkt från start här, som väntat, gjorde väl inget jättestort avtryck utav matchen förutom hyllningarna från Spurs-supportrarna som är oerhört glada över att ha honom kvar. Nu har vi glömt alla avsked och nu kör vi som vanligt. Och Jungmin Son är matchhjälte igen, för precis som i första omgången så är det han som gör matchens ändamål.
Ja, vi har ju sett några målvaktsingripanden den här helgen som kanske inte riktigt har varit helt hundra, och Bachmann där ja, han blir ju helt ställd i alla fall av den bollen. Det är inte meningen att den frisparken ska dimpa rakt in i målet, men det gör den, och det var väl välförtjänt. Alltså det var ju Tottenham som låg på såklart under den första halvleken och skapade mest, och det var, och Watford fokuserade ju främst då på att försöka hålla tätt, och när man inte gör det då, ja, då får ju Tottenham matchen dit de vill, och de har ju faktiskt blivit ett extremt strukturerat lag utan bollen. Och det är ju just därför de har lyckats vinna de här matcherna med 1-0 nu allihopa, vilket är ganska sensationellt ändå att alltså, samtliga har slutat 1-0. Har bara hänt 4 gånger i historien att ett lag har inlett en säsong på det sättet. Så att det är ju onekligen en bra start för dem, och dessutom också med tanke på att Nuno, han har inte haft det helt lätt ändå med hela den här Harry Kane-situationen och allt annat som har skett under sommaren. Det har varit ganska många störelsemoment, så att för honom var det säkert också viktigt att få till en lite så här skön känsla i laget, speciellt nu innan uppehållet. Problemet egentligen är ju att det ser inte så där jättekul ut alla gånger. Det är väldigt pragmatiskt, han har valt att sätta försvaret först innan han kommer gå vidare till resterande bitar. Och när man tänker på det, för jag satt och tänkte att ja, men det viktigaste är att man får resultaten med sig. Och så insåg jag att det blev ju lite mer än ett år sedan nu givetvis, i och med att förra säsongen började lite senare. Men så satt man ju faktiskt och tänkte samma sak om Mourinho också, när de började få resultatet med sig, men det kanske inte såg så kul ut att titta på. Så tänkte man att ja, men det viktigaste är att få resultaten med sig. Så man kanske ska vara lite försiktig ändå med att dra för höga växlar av det här. Men det är väl klart att det finns ju en harmoni just nu i Tottenham som var väldigt viktig att hitta med tanke på allt. De har fått behålla Harry Kane också. De får verkligen njuta nu, så länge de håller sig där uppe i toppen. Och ja, men får Nuno till offensiven också, så det är väl klart att de nog ska kunna vara med där uppe väldigt länge. Men som sagt, det är inte alltid helt lätt att få alla bitar på plats.
Nej. Watford som ju inlett ganska pikt annars den här säsongen. Mycket snack om Ismail Azar bland annat.
Premiären var väl bra?
Ja,
men
premiären var bra. Det kanske är den.
Det räcker väl med för att anse att man har inlett pikt som en nykomling typ. Alltså att vinna en match egentligen de första 3, så känns det som att man har gjort mer än vad som väntas.
Jo, men jag har ju inte fått några mejl efter premiären från Watford supportrar som påpekar att jag la dem sist i tabellen, om man säger så.
Watford supportern menar du?
Watford supportern. Det har varit en person.
Konstaterar också att Ken Sema var petad i den här matchen jämfört med förra veckan då. Hoppas att han får lite mer förtroende längre fram. Jag tror också att för Tottenhams del, vi har varit inne på det där med ett mittfält med Oliver Skip, Dele Alli och Höjbjerg som det ser ut nu, så tror jag att Harry Kane är väldigt välkommen, och det sättet han spelar på, att han kan får röra sig över ganska stora ytor. Han ska bara komma i lite bättre form här nu. Han har sysslat med en del annat de senaste veckorna.
Det blir intressant att se nu, för de har ett litet dilemma där. I och med att det ser ut som att både Lo Celso och Romero kommer att åka iväg på landslagsuppdrag. Mm-hmm. Och då trots att klubben inte vill att de ska göra det. Åka till Argentina då, som är högrisk. Ja. Land och rödlistade, vilket innebär 2 veckors karantän när de kommer tillbaka. Och annars hade man kunnat tänka sig att Lo Celso, att hans kvalitet faktiskt behövs i Tottenham. Mm. Nu fick ju Höjbjerg chansen att spela lite längre fram, så som han gör i Danmark exempelvis. Men tyckte väl inte riktigt att det fungerade till 100%, så att ett alternativ då, det är ju att ta in Lo Celso på bekostnad av Skip och låta Höjbjerg ha lite större defensivt ansvar. Men skulle det visa sig att Lo Celso åker iväg, jag tror att det är klart att han kommer göra det. Ja, men då missar han ju x antal matcher när han kommer tillbaka. Så att det vore ju inte bra för Tottenham. Men vill man åka iväg på landslagsspel, så klubbarna är oförmögna att stoppa dem. Så är det ju. Mm.
Vi tar oss vidare då till Brighton Everton. Där Demarai Gray Grej fortsatte sin grej. Lite oväntade succé ändå som målskytt.
Nej, men inte oväntad.
Med tanke på att han köptes för ett halvätet digestivekex så så är det ändå liksom att han har kommit in och gjort det här avtrycket. Ja, i alla fall förvånat på mig. Jag tyckte han var väldigt bra och det är ett fint mål igen.
Ypperlig scouting får man väl säga. Och ypperlig fingertoppskänsla av sportliga ledningen där att ändå se att det finns ganska mycket fotbollsspelare i honom även fast det inte lossnade i Bayer Leverkusen och sen göra det här draget. Och han har ju fått mycket effekt.
Alltså målet som han gör också, det är ju lite för enkelt. Det ska ju inte få gå så lätt.
Nej.
Dels att han tar sig förbi Webster och sen ska ju Sanchez faktiskt rädda det skottet. Och återigen, precis som i José Sás fall, så väljer ju Sanchez att göra... Ja, faktiskt, de skulle ha bytt
strategi.
Ja, faktiskt. Ja. Det var faktiskt det som var problemet. Så att, ja... Där hamnar ju Brighton genast in dålig sits. Och sen så hamnar ju Fältman då på fel sida om Coleman som kliver in framför. Det var ju pikt av honom att göra det. Han kände väl att Fältman var på väg fram och sen så får han den straffen med sig. Det mest intressanta i den här matchen, eller det mest dramatiska, det är ju självklart det som sker precis innan straffen. Att Richarlison inte var helt nöjd med att han inte skulle förstå den. Och verkligen går och knycker bollen också. Alltså hur kan man vara... Ja, man är verkligen kylig då, om man säger så.
Fast han är ju ett frustrerat läge, killen. Alltså
han har ju precis fått veta att Kylian Mbappé inte kommer lämna PSG för Real Madrid och att det blir ingen flytt till PSG för Richarlison. Och då måste han ju börja leverera här i Everton. Han måste få ihop lite siffror.
De hade inte släppt honom ändå.
Han vill ju ha stjärnstatusen om man ska vara kvar. Och det känns ju på något sätt som att ha straffar en väldigt viktig del av stjärnstatus. Och då kanske han stör sig på att liksom Calvert-Lewin går före i den rangordningen, vilket något som måste vara jobbigt för Richarlisons ego.
Mm. Men är det rätt läge att ta den diskussionen?
Rätt läge? Det är klart inte.
Alla lägen ska tas.
Ska man inte ta det utanför planen
verkligen?
I så fall? Med Benitez och framföra den åsikten. Ja, ställa till en scen på det sättet och att de andra, alltså lagkamraterna, får gå fram och liksom, ja men liksom försöka få honom till sina fulla sinnens bruk igen. Det ser ju inte riktigt bra ut. Och Dominic Calvert-Lewin, han hade ju inga problem att förvalta den straffen. Nej. Trots hela det rabaldet innan, så att ja.
Han känns inte som en speciellt lättstressad människa, Calvert-Lewin. Han känns oerhört lugn.
Tre mål på tre matcher nu, liksom förra året. Ja. Så att han inleder som han gjorde då. Ja. Och en liten shoutout då till Alain och Ducouré som jag tycker verkligen styr och ställer i den här matchen. Särskilt Alain, riktigt, riktigt bra. Många banbrytande passningar. Ducouré också som helt plötsligt... liksom hängde med ända fram och hade något avslut också på mål där som Sanchez gjorde någon riktigt vass räddning på. Så att var det centrala mittfältet som vann matchen i mina...
Ja, det ska man komma ihåg att Ducouré hade ju faktiskt en väldigt fin period i Watford. Han spelade väldigt högt upp. Han spelade liksom som nummer 10 i Watford.
Ja, absolut.
Han har ju inte alls haft den rollen i Everton sedan han kom, men han har väldigt fin offensiva kvaliteter.
Ja, absolut. Men i det här fallet så var det mest att han inleder anfallet, alltså nästan ner vid eget mål, och sen så följer han med hela vägen upp och tar eget avslut. Det var det som stack ut i det.
Och jag tycker också igen att Bissouma är väldigt bra i den här matchen för Brighton. Även om,
men det är han alltid. Det man är så van vid. Det, man kan ha det som en standardgrej som man säger varje vecka. Bissouma, han gjorde en bra insats. Men ja, det var inte Brightons dag riktigt.
Nej, Brighton kämpar väl nu för att få behålla honom den här säsongen också. Vi vet att det finns bud på Bissouma inför deadline day här. Men det kommer vara dyrt i sådana fall. West Ham Crystal Palace 2-2 till slut efter riktigt spännande. Antonio i målprotokollet igen, dessutom framspelare till Fornals. Conor Gallagher, dubbel målskytt för Crystal Palace, och en ganska fin poäng för Vieiras manskap här på bortaplan mot tuffa, svåra West Ham.
Jag trodde aldrig jag skulle säga det, men West Ham spelar riktigt rolig fotboll. Ja, men där har det skett en förändring, alltså från min sida, för att i början tyckte jag mest att West Ham, de är väldigt effektiva, de spelar utifrån sina styrkor. Men jag menar det där 1-0-målet och samarbetet mellan Antonio och Fornals, det är riktigt, riktigt högklass. Och det är samma med alltså Antonios aktion vid 2-0-målet, när han liksom bara skakar av sig Andersen. Han gör ju det här laget väldigt mycket roligare, och jag tycker också att sådana spelare som Fornals och Benrahma lyfter det ju också. Så att det är kul att titta på West Ham just nu.
Verkligen.
Här är de ju självklart missnöjda eftersom att de tappar ledningen 2 gånger om. Mm. Och Gallagher, han kunde ju inte sluta le i sin postmatch-intervju. Han var så glad. Alltså han stod ju... Han har väldigt distinkta tänder också. Jag undrar om han har fixat till dem eller någonting. För att, lite så här Firmino-tänder nästan. Att han, ja, han stod, man såg verkligen hela tandraden under hela den intervjun. Och han gillar ju uppenbarligen trånga utrymmen. För det är så han gör båda de där målen. Och han är ju väldigt allround också. Alltså han är ju både lite djupare och vinner bollar, han dyker upp i straffområdet, så att han kommer säkert bli oerhört viktig för Crystal Palace. Och ja, det var ju viktigt för dem att få med sig något poäng här, men framförallt att spräcka målnollan. De var ju lite samma sitt som Wolves där, så att nu är väl de på banan igen.
Ja. Gallagher, en av alla de här utlånade Chelsea-talangerna som han var fin redan i West Bromwich förra säsongen, tycker jag, även om det var ett tufft läge på många sätt att spela i, men tyckte han hade kvaliteter som stack ut i det laget och kan bli en riktigt viktig tillgång för Crystal Palace den här säsongen.
Måste hoppa tillbaka till Fornals lite på tal om tillgången där också. Man har ju pratat mycket om att de måste lösa Jesse Lingard innan liksom fönstret stänger här, att det hade varit väldigt bra för dem. Fornals i central roll, så börjar vi få se lite mer av den Fornals man såg i La Liga. Alltså det är ju en magiker med bollen. Han gör ju otroligt mycket så här YouTube-kompatibla grejer, otroligt tekniskt skicklig. Det är kul att se att han har börjat få den här utväxlingen lite mer också. Han fick ju plats i Luis Enriques spanska landslagstrupp här också till landslagsuppehållet. Inte för att det egentligen är någon kvalitetsindikator med tanke på att Abel Ruiz togs ut också. Men ändå, så han har lyft också när det behövs för West Ham, och då blir det underhållande när Fornals är på humör.
Vi går vidare därifrån och ska vi säga någonting om Norwich-Leicester. Norwich fick åtminstone göra mål genom en straff av Timo Pukki, men Mark Albrighton släckte hoppet i den 76:e minuten. 2-1 till Leicester, och välbehövlig seger för Leicester såklart efter den lite snöpliga då förlusten, eller snöplig och snöplig mot West Ham förra omgången. Den varit lite större och lite mer känslomässig än vad den kanske de hade räknat med, men Jamie Vardy direkt i målprotokollet efter 8 minuter. Då brukar det bli Leicester seger, Frida.
Ja, och Norwich fortsätter ju släppa in liknande mål som man gjorde mot Manchester City. Just där i Vardy-fallet så luras ju Hanley att gå mot första stolpen. Och då Vardy tar de chanserna, han sätter de chanserna så att säga. Och sen så kändes det ju ändå som att de fick en liten livlina in i matchen, i och med att Soyuncu fick det där domslutet mot sig och det blir straff och Finland mot Danmark och Fuki gör mål. Men ja, Albrighton är ju inte, det är inte den vanligaste målskytten. Eller vi ser inte honom slå in bollar varje vecka. Men ja, de får med sig 3 poäng här. Och Norwich med bortdömt mål också i slutet. Det är klart att det måste ha varit väldigt tungt. Alltså hela Carrow Road hinner ju jubla åt det där. Och sen så visade det sig att Cantwell har stått offside. Så att det var ju helt riktigt att döma bort det. Men ja, de får inte mycket med sig just nu, Norwich. Och de får nog börja se till att få ordning på sakerna. Framförallt försvarsspelet då ganska snabbt. För annars så kommer det en riktigt Brandon, tung säsong.
Brandon Williams, tidigare Manchester United-talangen, klev in från starten den här matchen. Hade det ganska svettigt faktiskt.
Ja, det är ju han som tappar bollen där till till 1-0. Så att,
precis.
Man förstår ju varför Ossan Kabak verkar vara på gång till Norwich i alla fall. Det känns ju som en ganska klok värvning för dem om de skulle få igenom den.
Ja, verkligen. Ja, men det behövs tillskott där. Burnley Leeds 1-1. Chris Woods.
Mm.
Man kan lita på Chris Woods. Woods, Chris Wood. Tycker det är svårt att säga Wood utan att säga Woods.
Tiger Woods.
Jaha.
Ja, precis.
Det här var nog den matchen jag såg fram emot mest den här helgen. Och det är ju givetvis då med tanke på att det är två fotbolls, helt vitt skilda fotbollsfilosofier som möts här i Bielsa och Sean Dyche. Och det blir ju förstås väldigt symboliskt att det är Patrick Bamford som fixar en poäng här. Burnley såg ändå ut att ha ordning på grejerna väldigt, väldigt länge. Och man tänkte att ja, men det här blir tre poäng för Burnley. Men så helt plötsligt så kliver Bamford fram där och drar in 1-1. Och jag vet inte om det är, alla kanske inte har koll på det, att Sean Dyche en gång i tiden, han nobbade ju Bamford totalt. Han var ju utlånad där och men kontraktet bröt sig i förtid för att Sean Dyche tyckte att han var för vek. Att han inte hade vad som krävdes, att han hade en för fin bakgrund också. Ska också ha spelat in i det beslutet. Så att det var säkert skönt för Bamford att få in det där målet. Han såg väldigt nöjd ut efter slutsignal i alla fall. Kände säkert väldigt härligt att sätta Dyche på plats där. Viktigt för Leeds också. Förklart, de har ju 2 poäng nu efter 3 omgångar. Det hade ju sett bättre, eller det ser ju bättre ut med 2 poäng än 1 poäng, det är såklart.
Ja, verkligen.
Alltså 3-3-3-1. Det är ju bara Bielsa att spela en sån formation. Alltså det så här, man kan inte liksom försöka föreställa. Ja, det är ju lite, men det är lika att titta på dem. Men alltså det är, Siffror.
Ja, 3-4-3 har jag sett den ställas upp i andra, så att det är ju...
3-3-3-1 är ju roligare alltså... att ställa upp.
Ja, alltså man kan ju även säga det som en fembackslinje, ja, såklart. Ja, precis. Alltså med Eiling och...
Jo, i och för sig, ja, men...
Ja.
Låt mig ha den här bara.
Ja, precis, absolut. Newcastle Southampton, 2-2. Händelserikt och... var det 90 plus 6? James Ward-Prowse slår in den straffen för att jämna ut en match. Det är väl det absolut sista som händer. Efter att Saint-Maximin gjorde mål då också på stopptid.
Väldigt tungt för Newcastle såklart att inte behålla fokuset fullt ut efter att ha firat Saint-Maximins mål så mycket. Och sen så Lascelles då som kastar sig framåt. Armstrong är det väl. Det är ju en given straff. Och Ward-Prowse, han missar inte de lägena. Tyckte väl ändå att det var... Alltså sett till totalt över hela matchen så var det väl kanske rättvist ändå med varsin poäng. Men det är väl klart att Newcastle måste gräma sig rejält av att man inte får med sig allt.
Ja.
Salisu bra igen, kan man väl säga också, tycker jag. Bara lägger in det.
Ja, precis. Vi konstaterar det då. Och för så att klockan springer iväg för så här. Och noterar också att Aston Villa Brentford slutade 1-1.
Ponne-assist.
Ponne-assist.
liten flick i alla fall var det ju.
Inte minst. Tony. Men också Saman Ghoddos från start.
Mm. Ja, ganska spännande möte också eftersom att det finns så oändligt mycket kopplingar mellan Villa och Brentford, inte minst där Smith och Frank såklart. Men saknades lite fokus sista tredjedelen där för Brentford. Framförallt Buendia gör ju ett väldigt snyggt mål. Han pratade vi om att han höll på att komma igång och nu verkar det ju som att han faktiskt har gjort det också. Så att Brentford har ju startat väldigt bra får man säga.
Och vi har båda målen då i den första kvarten. Ivan Toney och Buendia. Ska se här. Vi ska väl ta och svara på någon fråga också innan vi knyter ihop för idag. Per Edvard Nilsen undrar, hur stor påverkan tror ni Ronaldo kommer ha av planen? Unga spelare lär suga åt sig allt han gör. Och det är klart, det är också en aspekt, såklart, att det betyder mycket för en för hela, ja, hela verksamheten att få in liksom världens största fotbollsstjärna.
Inte riktigt läge dock att använda det som ett argument kanske.
För Greenwood tror jag att det kommer betyda jättemycket. Det är ju en sån spelare som har växt upp med Manchester United som sin klubb hela vägen. Han är fortfarande ung, kan liksom fortfarande utvecklas även om han redan är en väldigt bra fotbollsspelare. Så att en sån som han tror jag verkligen kommer att dra nytta av att ha Cristiano Ronaldo så pass nära.
Ja, det är mycket Manchester United-frågor här. Babylona undrar, vilken placering som sämst får anses vara godkänd för Ole Gunnar Solskjær med tanke på sommaren? Och vilket lag räddar Van de Beek? Och som någon konstaterar här att rimligt borde ju vara att vara bättre än förra säsongen med tanke på värvningarna man har gjort.
Ja,
faktiskt. Det, ja, just det, då blir det ju inte så mycket kvar nu.
Nej.
Nej, det är ju där, det är där förväntningarna börjar landa nu. Jag vet att Jamie Carragher satt och sa här förra veckan, jag tror det var Monday Night Football, just det här med att hade Jürgen Klopp eller Pep Guardiola haft, eller Tuchel för den delen, haft den här truppen att jobba med, så hade man krävt en titel minst eller någonting sånt, sa han i alla fall. Att man i alla fall ska vara med, alltså på riktigt utmana om titeln, och inte så som man gjorde förra säsongen att man hamnade för långt bakom City för tidigt. Och det är väl klart att så är det ju kanske. Det som är problemet är ju fortfarande att han inte har den här defensiva mittfältaren och att han uppenbarligen inte kan strukturera upp laget tillräckligt för att ändå klara av det, trots att man kanske inte har alltså världsklassalternativ på den positionen. Och så länge man har det problemet, då tror inte jag att det blir någon titel. Även om Cristiano säkert kommer komma in och göra en massa mål, så känns det ju som att den positionen på mittfältet måste åtgärdas först innan man kan börja drömma om PL-titlar.
Ja, men det är känslan. Hörde ni, det kom också jättemycket frågor om Silly Season. Vi har precis släppt ett avsnitt av Silly-podden. Där kan ni lyssna på våra tankar runt de potentiella övergångarna och några färdiga övergångar också. Och sen så
ska jag på fotboll
imorgon. Och nu ska du på fotboll. Vad är det för fotboll du ska på nu?
Jag ska på fotboll. Det är National League idag. Det är derby, Kingstonian mot Corinthians. Det blir oerhört spännande. Det är ju bank holiday det här idag. Så att alla är lediga.
Ja, just det. Just det. Det är sådana grejer. Precis. Så vi hörs i Silly-studion imorgon. Vi drar igång när då, Makoto?
Klockan 7 är det väl vi drar igång. Det är då stora studion öppnas upp i alla fall. Och vi kommer ju sitta där under kvällen. Och förhoppningsvis har vi väl en del att prata om också.
Ja. Det låter alldeles utmärkt. Hörde ni, på återhörande säger vi härifrån i alla fall.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.